Tack Gud för ditt ord till oss den här förmiddagen. Och jag ber för mig själv och för oss. Låt undret ske att vi kan be med Davids ord som vi hörde inledningsvis. Min själ törstar och längtar efter dig. Låt oss få växa i den här insikten vi har sjungit om. Att vi vilar i dig. Att jag är en bön. Hela mitt liv är ett samtal med dig. Öppna våra hjärtan. Öppna våra tankar och vårt sinne. För din kärlek och för ditt ord. Amen. Vi har ju bett, eller vi har ju predikat om bön några gånger. Och gör tro någon skillnad är ju den övergripande rubriken för de predikningar vi håller på med här. Och idag så har vi satt rubriken bön, ett dagligt samtal med Gud. Och jag vet inte hur den rubriken låter i dina öron. Jag har en känsla av att för många av er som sitter här i kyrkan så är det något hemtamt, något som ni älskar och något som många av er lever i. Men jag har en känsla av att för de allra flesta svenskar här utanför så är det där en väldigt märklig rubrik. Kan man prata med Gud? Vad är bön för något? Och om Gud överhuvudtaget finns, ja men finns inte Gud då i liksom här märkliga religiösa ritualer och speciella ord, eller Gud kanske jag kan möta när jag har tagit mig i kragen och blivit en bättre människa, eller vad det nu handlar om. Men de goda nyheterna i kristen tro är ju att Gud har kommit nära oss. Han älskar världen, han älskar dig och mig så mycket att han kom som Jesus Kristus för att dela våra villkor. För att känna i sin egen kropp, som vi sjöng i den här salmen, vad det är att vara människa. Och genom Jesu död och uppståndelse så har vägen till en personlig relation med Gud öppnats. Det är därför vi ber i Jesu namn i kyrkan. Det är Jesus som för oss in i det allra heligaste. In till ett dagligt samtal med Gud. Och det finns hundratals, kanske tusentals med bibelställen som talar om det här. Och jag bara kommer att tänka på när Paulus talar med grekerna i Aten. Det är ett av mina favoritbibelord. Där grekerna liksom undrar, men hur kan man nå Gud? Vi bygger altaren här, vi kämpar på så gott vi kan. Och så säger Paulus, Gud är ju inte långt borta från någon enda av oss. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Han finns i livet, där du och jag är, i våra tankar, i våra känslor. Gud har kommit till oss genom Jesus, genom Fadern och Sonen och Anden. Så är vi inbjudna till en personlig relation. Och det här bedrövade lärjungarna när Jesus skulle lämna jorden. Då tänker de att ja, men vi har haft dagligt samtal med Jesus. Nu kommer det här att upphöra. Men Jesus säger, precis som vi hörde Fredrik säga, nej, gemenskapen kommer att fortsätta. Genom hjälparen, den helige anden. Jag ska komma till er, säger han. Och även efter hans död och uppståndelse så ska han bo i era hjärtan, vara hos er. Påminna er och lära er om allt som Jesus har sagt. Ja, det låter ju bra, tänker du. Så nu ska jag försöka förklara hur det här går till. Det låter ju då lite kaxigt. Och det kanske det är, men jag tror att vi behöver konkreta förebilder om hur det kan gå. Och jag säger inte att det här är det enda sättet att ha ett samtal med Gud, eller ens att det är det bästa. Men det jag kommer att berätta idag, det hoppas jag ändå ska kunna inspirera någon eller några till att tänka vidare. Hur kan ett dagligt samtal med Gud se ut för mig? När jag har mitt dagliga lilla andaktsstund, då börjar jag med att andas djupt några gånger. Och sen så försöker jag slappna av och lägga undan mobiltelefonen. Och så tänker jag mig att Jesus ser på mig med goda ögon. Med vänlighet och glädje. Ni vet, på Jesusfilmer då ser alltid Jesus så deppig ut. Har ni tänkt på det? Han sitter liksom lite deprimerad i något hörn. Så är inte min Jesus. Då händer det någonting. Då åker mina mungiper upp. Så tänker jag, ja, jag är inför Gud. Sen har jag en sån här liten anteckningsbok. Och den första rubriken som jag har där, den heter Igår. Och så gör jag en ring runt igår. Fråga mig inte varför, men det hjälper mig att koncentrera mig. Och så skriver jag några rader om hur jag upplevde gårdagen. Det är ingen traditionell dagbok som jag skriver, som gjorde jag det, som gjorde jag det, som gjorde jag det. Utan det är mera, hur upplevde jag min dag? Vad kände jag under dagen? Vilka beslut fattade jag? Upplevde jag Guds närvaro? Var jag frustrerad? Och det händer någonting viktigt med mig, för att det som jag har känt och tänkt förvandlas till bön. Jag lägger det i Guds händer och plötsligt så finns den där medvetenheten om att mitt liv och Guds liv hänger ihop. Och det viktigaste kanske som jag gör där, det är att jag börjar alltid med att skriva någonting tack. Någonting som har glatt mig eller som jag har glatt mig över eller som jag känner tacksamhet för ifrån dagen som gick. Och jag tror att det är så viktigt för oss. Att vi i alla lägen i vårt liv inser att Guds godhet finns där. Det finns alltid något litet korn vi kan ta tag i. Jag bläddrade lite i boken, så tittade jag vad jag skrev några dagar här. 3 maj till exempel, då skrev jag: tack för att praktiska saker har löst sig med bilen. En konstig bön kanske. Och med förberedelsen inför städdagen. Ja, jag är ansvarig för städdagen i bostadsrättsföreningen. Jag hade faktiskt oroat mig lite för det där. Kändes ju jätteskönt. Wow! Eller 5 maj skrev jag: tack för kraft trots att jag var jättetrött. Och tack för personerna X, Y och Z som håller ihop det här fina arbetet som jag tänkte på just då. Och den 26 april så skrev jag under den här rubriken Igår. Kände mig lite trött och stressad och missmodig. Tack för att det lugnade sig under dagen och blev mycket bättre efter samtal med personen X och planeringen tillsammans med personen Y. Och det var inga dramatiska livskriser jag gick igenom den där dagen. Men det var så gott att få möta några människor som jag kunde lasta av mig till. Och som hjälpte mig igenom den där dagen. Nästa moment i min lilla bok, det är att jag slår upp ett bibelord. Och då följer jag en plan. Och det måste man göra. För att om jag varje morgon skulle fundera på vad ska jag läsa för någonting idag? Ja, det skulle inte bli något. Eller det skulle bli liksom bara uppslag. Följ en plan. Antingen kyrkans eller någon annan. Och den 26 april, om vi nu är kvar där. Där läste jag 1 Korinthierbrevet 15:1-19, det så kallade uppståndelsens kapitel. Och där berättar Paulus om grunden för kristen tro, att Jesus har dött och uppstått. Och sen kommer en lång uppräkning om alla personer som den uppståndne Jesus har visat sig för. Och sen säger Paulus, och allra sist visar han sig för mig. Och så funderar han på: jag känner mig som ett ofullgånget foster, säger han. Jag var i svårigheter, mitt liv såg inte bra ut. Och sen säger han, vers 10, och det skrev jag i den där boken idag, den dagen. För jag tyckte det talade till mig. Där står, säger Paulus så här: jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Och jag vill inte påstå att jag har jobbat mer än alla andra. Men jag är också en energisk person. Jag har också hög ambitionsnivå. Jag vill väldigt mycket. Så jag kände igen mig i det där att man blev trött. Och då påminde Guds ord den där dagen. Det finns ju nåd. Du måste inte slita i egen kraft. Så då skrev jag där också: Herre, låt mig få känna hur din nåd jobbar i och genom mig. Tack för att det finns en kraftkälla som är större än min egen kraft och mina egna prestationer. Det blev min bön den där dagen. Och sen skrev jag några andra ord också om vad jag skulle göra just den där dagen. Nu kanske du tänker, ja men dagligt samtal med Gud, det verkar vara väldigt komplicerat. Och den där Claes Eriksson, han är säkert superbra på det där. Och så fort han öppnar Bibeln så är det någon sorts himlastormande känsla. Nej, absolut inte. Det är så ofta jag gäspar mig igenom min lilla morgonstund. Men den är oerhört viktig. Den är ändå en grund för mitt liv. För varje dag så får jag återkomma till källan, till grunden för mitt liv. Till Guds kärlek och bli påmind om jag är älskad. Jag har en mening med mitt liv. Jag är medskapare till Gud. Det finns kraft som är större än min egen. Varje dag några minuter. Och det här har jag kämpat med i 40-50 år för att få till. Och fortfarande har jag svårt att koncentrera mig i 5 minuter. Så det kommer att funka för dig. Om det nu har funkat för mig efter 40 år. Det var väl uppmuntrande. Ett sånt här dagligt samtal med Gud. Hur kan det se ut? Ja, jag tänkte man kanske också kan jämföra det med hur det ser ut i en nära relation med en annan människa. Och jag har en ganska nära relation till min fru Eva, och det här är inte hon förberedd på nu att jag ska säga, men det kommer jag göra ändå. Vi har en daglig relation, och oftast, inte alltid, men oftast så är den ganska enkel, naturlig och avslappnad. Och den är viktig för oss båda två. Vi är olika individer. Vi måste inte ha tillstånd av varann så fort vi ska göra någonting. Vi kan agera var och en för sig. Men att göra en större förändring eller ta något stort beslut utan att bolla det med varann, det är otänkbart. Inte för att vi måste, utan för att vi vill och för att vårt liv är ett. Så tänker jag mig att det fungerar också med Gud. Och i vårt vardagliga samtal så händer det oftast inga dramatiska saker. Nej, det är inga känslostormar eller djupa samtal. Men ibland så landar vi också i det. Och vi finns i tryggheten att vi är nära varann, att vi hör ihop, att vi har ett gemensamt liv. Det är det som Gud vill ge till dig och mig. Och för några veckor sedan så läste jag fick jag en annan bild från en bok som jag läste lite i, som heter Vara lärjunge av Rowan Williams. Där jämför han bön med fågelskådning. Jag är själv lite intresserad av fågelskådning. Där säger han att en fågelskådare får ju sitta still, tyst i timmar och ibland i regn och kyla utan att det händer något. Så kan det ibland vara med bönen. Men han säger så här, det är ingen spänd, nervös eller orolig väntan. Nej, det är en förväntansfull uppmärksamhet och en förväntad glädje. När ska fågeln komma? Och jag tänker att det finns 2 ingredienser som är viktiga för alla relationer. Mänskliga relationer, vänskap, äktenskap, relationen till Gud. Det är en omsorgsfull uppmärksamhet och tid. Så fort vi tappar uppmärksamheten, en omsorgsfull, kärleksfull uppmärksamhet mot någon annan människa och inte ägnar tid åt den, då kommer den relationen att dräneras. Det är en naturlag. Och därför säger Jesus, kom, var stilla, var med mig. Och eftersom vi människor, åtminstone jag, är så splittrade och så svårt för det här, så säger jag, ja men börja med några minuter bara. Med riktad uppmärksamhet till Gud. Och det börjar hända saker och ting i våra liv. Tack och lov så hänger inte vår bön bara på vårt eget böneliv, utan vi har en trevlig triangel här också som vi ska visa nu. Och det är ju så att vi får också vila i att det finns en gemensam bön. Och för många av oss, och kanske särskilt under vissa tider i våra liv, så orkar vi ju inte, eller vi kanske inte kan be. Men vi är förankrade i Kristi kropp. Vi får komma på en gudstjänst, vi får delta i en husgrupp, vi är med i någon kurs, vi pratar med några andra kristna, andra som ber för och med mig. Och under vissa perioder så är du själv med och bidrar till andras bön. Och så här var det för Jesus också. Han var också förankrad i judendomens gemensamma bön. Han bad tillsammans med de 12. Han var i synagogans gudstjänst. Han var i templets högtider. Han deltog i folkets gemensamma bön. Och det är så ofta det har varit så i mitt liv, att när jag är på nedgång så är det den gemensamma bönen som har hjälpt mig upp. Andra människor. För andra så ser vi också att det finns något som heter ständig bön, och det har jag skrivit som en bas på något sätt. Det vill säga, bön är ju inte så komplicerat att man alltid måste ha en anteckningsbok och skriva någonting, utan en relation med Gud, det är ju ett flöde hela tiden. Så en utmaning för oss är ju, hur tränar vi oss i detta, att vår medvetenhet om Guds ständiga närvaro i mitt liv ser ut. Paulus, han skriver så här i första Thessalonikerbrevet 5. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Ja, men då fattar vi ju liksom att det handlar ju inte om någon särskild aktivitet, utan då handlar det ju om en livshållning. I allt jag gör så går jag tillsammans med Gud. Och det här ser vi också i Jesu liv. När han rörde sig bland människor så verkar det som att Jesus, han hade liksom ett öga och ett öra mot människorna, lyssnar in människors behov, är närvarande. Men han har ett öga och ett öra uppåt också, mot far. Och så säger han, jag gör ingenting annat än det jag ser min fader göra. Det vill säga, han förstår att i varje möte med andra människor och det han gör, så är det en dialog, en kommunikation med fadern. Och ibland säger han också, när folk har krav på, nu ska du göra det här och det här och det här, då säger han, ja, min stund har inte kommit än. Det vill säga, han har en inre motor, en inre kompass som hjälper honom att orientera sig bland alla människors behov och förväntningar. Och det här är någonting som jag försöker träna mig på också och praktisera. Till exempel när jag cyklar eller när jag går eller när jag sitter på tunnelbanan. Istället för att fylla i de här öronen med poddar och musik jämt, eller istället för att hela tiden bläddra på mobiltelefonen, så träna dig i bön. Och det är ju jättesvårt. Man får lov till och med bestämma sig för att nu här mellan Brommaplan och Odenplan, när jag sitter på tunnelbanan, då ska jag göra det här. Sen får jag läsa Facebook. Men det händer någonting med oss. Andningens bön, lediga stunder, luckor, när man sitter i bilkö. Jag tänkte säga hatar, men det gör jag inte. Men jag ogillar bilköer. Och jag har lärt mig att istället för att bli frustrerad på det, så kan jag väl signa folk som sitter i kön. Oh, den där underbara BMW:n där framme som står i vägen. Må Gud väl signa den mannen. Ja. Jesus, han säger så här också om den enskilda bönen. Gör inte som hycklarna, de älskar att stå och be i synagogan och gathörnerna. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber så ska du gå in och stänga dörren och be i det fördolda till din fader som ser i det fördolda. Och det är ju den tredje sidan, och det är ju den som jag kanske mest försöker utmana er omkring. Och jag tänker att vårt böneliv handlar om alla de här olika tre. Och vi behöver växa i alla dessa tre. Och Jesus, han hade den där enskilda bönen som en rutin i sitt liv. På ett antal ställen i evangelierna så står det att redan på morgon när det var mörkt så gav han sig iväg till en enslig plats. Och där bad han. Och så står det i Markus 1 om det här till exempel. När Jesus är där i avskildhet, då kommer lärjungarna kutande till honom och säger, ja, men alla frågar ju efter dig. Det är ju massor med sjuka här borta. Du måste ju bara rycka ut nu. Nej. Det fanns en relation som var viktigare. Han säger till och med, nej, jag ska gå åt ett annat håll just nu. Är det något som knäcker våra liv, så är det ju våra egna krav och förväntningar och andra människors krav och förväntningar. De ska vi ju vara lyhörda mot förstås. Men att lyssna in, hur leder Gud oss? Och relationen till Guds röst i oss är ju det som är först. Men vi behöver alla de här 3. Så till slut då, så vill jag ändå ge oss alla en utmaning att växa i de här tre olika, och kanske särskilt det här då med en enskild bön. Det finns 1440 minuter till förfogande varje dygn. Tar vi bort 8 timmar då vi sover, så blir det 960 minuter kvar att disponera. Är det omöjligt för oss att få som en daglig rutin 5, 10, 15 eller kanske 20 minuter riktad uppmärksamhet mot Gud? Är det omöjligt? Ja, många tror det. Det trodde jag också många år. Men nu tror jag inte det längre, för det har förvandlat mitt liv. Vad tänker du göra med de 5, 10, 15, 20? Och många av er finns ju redan i en sån rutin, ni som lyssnar här. Och kanske är den här predikan då en utmaning till att ta nästa steg i det. Kanske att börja skriva i en bok. Kanske att bli mer medveten om den gemensamma bönen. Och för dig som det här kanske är lite nya tankar till, då säger jag, börja litet. Kanske med en daglig överlåtelsebön bara. Och ni har fått ett papper där det finns ett antal förslag på färdiga böner. Jag har mött människor som säger att bara jag bad en överlåtelsebön varje dag och kanske till och med förstärkte det genom att falla på knä, så har det förändrat min dag och mitt liv. För den lilla grejen säger ändå, Gud, det här är inte min dag och jag behöver dig. Jag vill ha del av din kärlek och nåd. Jag klarar mig inte utan dig. Och sen börjar dagen. Det kan vi alla göra. Och när man har hållit på med det ett tag, då kanske man kan bygga på med något mer moment. Jesus, han är ju väldigt skarp när han kommer till de här olika sakerna. I Johannes 15 till exempel så säger han att jag är vinstocken, ni är grenarna. Om ni håller fast vid mig, håll fast vid min kärlek, håll fast vid mitt ord. Utan mig kan ni ingenting göra, säger han. Det vill säga, egen kraft så kommer inte att bära en god frukt i våra liv. Eller när han träffar de här två systrarna, Marta och Maria, och jag är ju mest en Marta, va? Hon var ju helt upptagen med sin långa göra-lista och allt han skulle göra. Och så ska jag göra det, så ska jag göra det. Så kommer syrran där, Maria. Hon bara sätter sig vid Jesu fötter för att lyssna till Jesu ord. Och då säger Jesus, ja men Marta, Marta, det är säkert bra allt det där du ska göra. Men glöm inte bort att livet djupast sett handlar om att någon gång sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans ord. Varför är det här så viktigt? Ja, man skulle kunna ange ett antal ganska ytliga skäl. Jag mår bra av det. Ja. Jag kommer att upptäcka att Bibeln är en spännande bok. Jag kommer att upptäcka att jag får en större frid i mitt liv. Men den djupaste orsaken till den här kallelsen när Jesus säger kom till mig, det är för att det handlar om meningen med ditt och mitt liv. Varför finns du och jag? Därför att Gud har skapat oss till en personlig relation med Gud. Det är det handlar om. Det är syftet med ditt och mitt liv. Amen. Medan Hans nu klinkar lite grann på gitarren, då kommer jag att sätta mig på en stol här. Och sen kan ni kolla där att ni faktiskt har ett litet exempel på hur en daglig andakt ska gå till. Så nu tänkte jag att vi, eller ska gå till, hur den kan gå till ska jag väl säga. Så kan ni som vill hänga med och skriva lite grann i detta. ska gå vidare strax. Stilla ner dig. Lägg undan mobiltelefonen och annat som kan distrahera. Och då är vi på det där. Andas djupt några gånger. Och tänk dig att Jesus ser på dig med sina goda ögon. Gud älskar dig. Jesus älskar dig. Han vill möta dig just nu och varje dag. Sen kan du be en överlåtelsebön. Det kan man göra med själv, med fria ord. Eller man kan använda till exempel några ord från psalm 143 som vi ofta använder här i kyrkan. Jag sträcker mina händer mot dig. Öppnar mig som törstig jord. Låt mig var morgon få möta din trofasthet. Ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Herre, bevara mitt liv, ditt namn till ära. Och sen kommer den där rubriken igår. Och då kan väl vi göra det nu. Tänk efter lite grann, hur var din gårdag? Skriv ner någonting som du gläder över, någonting som du känner tacksamhet över. Kanske någon liten småsak som hände eller något större. Om du vill kan du skriva det. I morse när jag gjorde det här då skrev jag tack för Ingmar Olsson och för Alef och allt det fantastiska som Alef gör. För jag var med på den här Alef-konserten och så fint. Och så skrev jag tack för kraft att förbereda gudstjänst och predikan. Sen nästa moment är ju att läsa dagens text och en av texterna idag det var ju från andra Korinthierbrevet 1:8-11. Och då läser jag texten och så funderar jag på vad är det som berör mig i den här texten? Vilka tankar, vilka känslor är det som väcks? Är det någonting som jag kallas att göra? Och idag är det ju då Paulus som inleder andra Korinthierbrevet med att han delar med sig av alla svårigheter som han har. Han har det förtroendet för de andra där att jag vill berätta för dem hur jag har det. Och så säger han så här, jag vill att ni ska ha klart för er bröder hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss. För att vi inte skulle förlita oss på oss själva, utan på den Gud som uppväcker döda. Och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt hopp. Han ska rädda oss och ni ska hjälpa till med er bön för oss. Så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan. Vi kan vara stilla någon minut i tystnad så kan du läsa texten igen och skriv ner någonting som du tycker berör dig eller som du kommer att tänka på. Och det här skriver du förstås för din egen skull. Men jag tänkte ändå, det kanske är någon som vill läsa upp eller säga någonting jättekort om David, jag har beredskap här med en trådlös mick. Är det någon som vill dela någonting? Det här kommer jag att tänka på när jag läste det här bibelordet. Och är det ingen så är det ingen. Det är helt okej.
Okay. Jag kan tänka mig att det är fler som tänker så. Men direkt till honom står vårt hopp. Och det känns som att det är det enda skälet. Inte för att jag har det dåligt på något sätt, utan för att det är han som upprätthåller livet. Mm. Det är han som är hoppet.
Är det någon mer som vill dela något?
Jag har en daglig andakt innan jag går till jobbet och så. Men när det är helg eller jag är ledig några dagar, då är det lätt att jag faller ur det där. Och efter ett tag, det skaver att jag liksom inte, ja men jag ska ju göra det där liksom. Jag ska ju bara ha min stund så. Så det är viktigt, känner jag, med rutinerna i det här. Och sen så vill jag också säga det här att jag har haft en tuff period nu i mitt arbetsliv. Och vissa dagar så när jag ska ha möten med jobbet och sådär, så, och jag har bett bönen på morgonen och så, och hur dagen ska vara och hur jag så önskar. Och då kan jag bara slappna av och lämna över till Jesus. För jag vet inte själv hur det här mötet ska gå. Och inte vill inte ha några funderingar kring om det går bra eller dåligt eller så. Utan jag bara överlåter. Och det är så skönt.
Tack. Och när det där har pågått en liten stund, då brukar jag skriva någon min bön för dagen. Eller den längtan jag har just nu. Och i morse så skrev jag så här: tack för att jag har vänner som jag kan dela min livssituation med. Så var det ju här för Paulus. Och tack för att hoppet finns att jag ska bli räddad. Och att bönen har en sån kraft, vers 11 där. Ni ska hjälpa till med er bön, säger Paulus. Det är helt otroligt. Han tänker att det ska göra någon skillnad i den här svåra livssituationen han är. Om hans vänner i församlingen ber för honom eller ej. Amen.